Kan man ha en önskerepris? Om jag får önska själv. Jag tänkte på det att vi sjunger sånger hundratals gånger utan att reflektera att den har vi sjungit förut. Nu ska ni få höra en predikan ni kanske har hört förut. Men den är lite genomgången den här dagen. Hela dagen. Och modifierad efter Guds hjärta här och nu. Hans uppmaning som Britt-Marie började med. Hans uppmaning är kom nära mig den här eftermiddagen. Och jag tror att det är av en anledning. Han vill röra vid oss var och en. Till det specifika och speciella behov som du har just nu. Jag är helt övertygad om det. Att ingen kommer att gå härifrån oberörd. Utan har fått bli berörd av Gud Fader själv. Genom sin helige ande. Salmen som Britt-Marie började med är en av de många saltarsalmer som innehåller uppmaningar från Herren Gud själv till respons, att vi ska höra vad han säger och att vi ska ge en respons på det. Och en av de tydligaste uppmaningarna som finns i Bibeln är från Gud Fader själv, där han säger sök mitt ansikte. Psaltarpsalmen 27 så står det ju så här. Det är David som skriver den här, skrivit den här psalmen och beskriver hur han tänker på Guds ord. Ibland så kan det ju vara så att vi får Guds ord till oss och vi behöver sätta oss ner och tänka på vad är det han säger, vad är det han vill med det här orden i sitt ord så att säga, i vår bibel. Och det är väl det David gör i det här fallet. Han säger så här: mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Och så svarar han på den uppmaningen: ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Dölj inte ditt ansikte för mig, utan låt mig få söka ditt ansikte. Det är en uppmaning som Gud ger och som nästan kräver ett gensvar. Ett svar i varje fall. Antingen, nej, det struntar jag i. Eller, ja, ditt ansikte söker jag. Ansikte i det här fallet handlar ju om Guds närhet. Att komma nära in på honom. Ni vet ju att vi människor har på något sätt en social mur runt omkring oss. Vi vill inte ha människor allt för nära oss. I varje fall inte främlingen. Inte de som är lite grann på avstånd från oss. Det är ju skillnad på jag och min fru. Jag mår ju lite illa att hon sitter så långt ifrån mig nu. Men jag vill ju ha henne nära mig. Och vi kan prata i mun på varann, bildligt talat. Alltså vi kan ha så nära närhet så att vi pussar varandra. Det har ni väl aldrig upplevt någon gång att någon har gjort. Nej, men så nära vill Gud ha oss. Han vill ge oss en kyss från Herren själv. Därför att han älskar oss oändligt. Så älskade Gud världen. Att han sände sin kyss. Sin älskade enfödde son till världen för att världen skulle kunna få bli frälst genom honom. Det är Guds kärlek. Han vill ha oss nära. När jag talade och predikade över det här senast så nämnde jag om en situation när vi var nytt pastorspar med vårt första fält, kan man säga, riktiga fält, när vi var i Emmaboda i Småland. Där fanns det många, vad ska jag säga, unika, speciella människor som inte fanns någon annanstans och finns inte. Och det är så här också, ni är unika, ni finns inte någon annanstans. Det finns inte någon fuskupplaga av Jocke någon annanstans, utan han är unik. Men Tage, han var speciell. För när han kom och skulle hälsa och prata med en, så kom han här in på en, och man liksom backade undan, men han var som en slämpropp, han följde efter. Och han pratade, och det doftade kring honom lite grann. Han var bonde, och jag tror att han gjorde en sista lov in i lagen innan han gick till kyrkan kanske. Men i varje fall, det fanns en doft av lagård, och det doftar ju gott där, men inte kanske här. Men i varje fall, det var Tage. Han var alldeles in på en när han skulle prata med en, och det blev nästan för nära. Kan ni känna det? Men när Gud talar till oss på den här närheten, så är det en Kristusdoft som genomsyrar hans ord. Och det är inte någon sån här doft som vill stöta ifrån honom, utan den vill bara omfamna och dra ännu närmare. Och det är Gud själv som utsöndrar den här Kristusdoften. Och han vill smitta ner oss av den doften, så att vi själva blir bärare av den doften. Som att vi har varit in i lagorn, vet ni, och blivit smittade av lagorsdoften. Men när vi kommer i Guds närhet så blir vi smittade av hans doft. Att få vara en Kristusdoft talar Bibeln om. Och det kan man bara få om man är i hans absoluta närhet. Det går inte att få den doften på avstånd. Bibeln beskriver ju vårt gensvar, som jag har nämnt om här. Här står det på persiska och arabiska för säkerhets skull också. Sök, alltså det här gensvaret som David svarade till Gud var att jag söker, ditt ansikte söker jag. Och Psaltaren är fylld av såna här beskrivningar av vårt gensvar. Till exempel Psaltarpsalmen 42 och verserna 2 och 3, så säger han så här, psalmisten: som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Det är en längtan som ges uttryck för på det här sättet. Som hjorten längtar efter vattenbäckar. Alla djur och alla vi människor är ju helt beroende av vatten. Utan vatten skulle vi dö. Och därför så beskriver psalmens författare så här, att som hjorten längtar efter vattenbäckar. Det finns inget alternativ. Han kan ju inte dricka juice, han kan inte dricka Fanta. Han måste till vattenbäckarna med äkta, rent, klart vatten för att släcka sin törst. Och det är ju där vi måste hamna någonstans, att vi måste kunna sortera undan vad andra kan producera för vätskor som kan tillfredsställa för ett ögonblick. Vi måste ha det levande vattnet. Det är det som den här psaltarpsalmen handlar om. Det grundtexten talar om, när Jesus talar till den här kvinnan vid Sykars brunn, det här levande vattnet, så är det det här. Det är rörligt vatten, det är flytande vätska, det är någonting som strömmar fram. Har vi det behovet, att vi längtar så fruktansvärt att vi inser att vi kan inte vara utan det här, då kommer vi att dö. En dödlig längtan, som får vi inte svar på det här, så kommer vi att dö. det här var alltså de persiska och arabiska på samma sak. Psaltarpsalmen 105 kan vi ta som ett exempel. Då står det så här i den verserna 1-4. 1-5. Tacka Herren, åkalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. Sjung till hans ära, lovprisa honom. Tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Det är ju det här som är ett dilemma för till exempel Migrationsverket att förstå när det handlar om deras beskrivning av den kristna tron. De kan inte förstå att det finns ett fortsatt behov av att söka Gud. De tror att dopet, det är liksom målsnöret. Det är det som man strävar efter, och har man blivit döpt, då är man klar. Då är det slut. Då behövs inget mer. Men kära Migrationsverket, det är bara början. Det är bara början på något mycket, mycket, mycket mer fantastiskt att få uppleva. Sök alltid hans ansikte. Man får aldrig nog. Ja, men har inte du funnit det? Har du inte kommit dit? Ja, men jag vill ha mer. Jag vill ha mer. Jag vill ha mycket mer av all den nåd som Herren ger. Nu ska vi slå upp Matteus evangeliets 6:e kapitel och en sån här drömvers. Minnesvers som är värd att lägga på minnet. Matteus 6:33. Är det någon som kan säga på en rak arm vad som står där? Amen. Sök först. En viss prioriteringsordning. Det står så här. Jag ska se om jag har fått lite omkastad ordning på det här. Hur som helst så står det: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Många är, när de läser den här versen, så är de mer intresserade av allt det andra som utlovas i slutet. Men det står sök först. Det är en viss prioritering som måste till för att man ska få det andra också. Men tyvärr, allt för många söker efter det andra. Ja, men allt det andra ska jag ju få. Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Men först en prioriteringsordning. Vi ska se här om jag har... Här står det på det persiska och arabiska för säkerhets skull. Så att ni får rätt tågordning ni också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Nej, precis. Exakt. Har jag funnit Jesus så har jag allt. Då behöver man inte så mycket av det andra. Och jag tror att det är en Guds finurlighet. Men tyvärr, som sagt var, så är det många som börjar bakifrån. Vill ha allt det andra och sen kanske söka Guds rike. Men de behöver omvändas. Det här med prioritering kan ju vara svårt att förstå för gemene man. Men alltså, till exempel, det är ett exempel. Det står inte i Bibeln, men det här är ett exempel hur man kan prioritera. Ibland så kanske man behöver prioritera som en del gör idag. Jag prioriterar familjen före karriären. Man vill spendera tid med sin familj, sina barn, sina närmaste. Man har upptäckt och upplevt att karriären suger in allt min närvaro och tar ifrån familjen min närvaro. Då behöver man göra en omprioritering. Man behöver göra en omändring i sina vägval och kanske prioritera familjen före karriären. Ansikte, det betyder just detta med närvaro. Att få komma in i hans närvaro, i Guds närvaro. Det är ju det handlar om. Inte specifikt ansiktet, men ansiktet i det här fallet handlar ju om Gud, Guds personlighet, Guds karaktär, Guds varande och ärande, jag är. Andra Mosebok 33 ska vi läsa, och några verser där. Andra Mosebok 33, verserna 7-11. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret, men hans tjänare Josua, Nuns son, som var en ung man, lämnade inte tältet. Här har vi Mose och Josua som blev lite grann av ett radarpar. Mose, den äldre, den vise, den mogne, och Josua, en ung man, fylld av iver att lära känna Gud och att följa Mose tätt i hans fotspår för att se och lära och vara som han. Har vi någon sån förebild som vi vill bli som? Jag vill bli som Lars-Åke. Nej, jag kanske inte tror det som många, men i varje fall, det finns de som vi kan ha som förebilder, att sån vill jag bli och sån vill jag vara. Jag vill vara som Jesus. Kan man ha större önskan eller större målsättning? Det är en viss Gud som har tänkt så. Gud har skapat oss för att vi ska bli som Jesus. Vi ska göra samma saker som han, utföra samma under som han. Ja, ännu större! Det är liksom en triggar igång oss att tänka större, högre, längre. Ansikte, närvaro, in my face. Ett litet barns ansikte tog jag fram, för att det är väl det närmaste Gud man kan komma. Ett rent, obefläckat ansikte döljer en person som är helt ren, obefläckad av världen, av synden, skapad av Gud Fader själv, inför Guds ansikte. Josua och Mose, nu har jag tagit fram en tallrik mat. Därför att jag vill visa på den hunger som vi kan känna efter att fått smaka. Det står en uppmaning i Bibeln, smaka och se att Herren är god. Andra Mosebok 33 och 11 läste vi ju så här att jag ska ta och citera det också så ni hör. Hur Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret, men hans tjänare Josua, Nuns son, som var en ung man, lämnade inte tältet. Han ville vara kvar där han hade fått uppleva och se Guds närvaro. Där ville Josua vara kvar. Josua, han fick smaka på Guds härlighet, Guds närvaro, och blev hungrig efter mer. Har ni upplevt det någon gång att ni har ätit någonting som ni vill äta igen sen? Och vice versa. Jag har gjort mina 3-4 försök att äta surströmming, men jag säger aldrig mer. Där går gränsen för mig. Döm mig inte. Som norrlänning jag är, så säger jag nej till surströmming. Men jag säger ja till lax. Vi åt det innan här. Och alla blev till lax med den maten. Det är jättegott. Men det märkliga är ju att jag vet att imorgon så är jag hungrig igen. Jag vill ha mer. Inte surströmming, utan jag väljer något som är gott. Vi har ju förmåga att kunna välja, vi människor. Men Josua, han hade fått uppleva detta med att närvaron av Gud smakade gott. Och han valde att stanna kvar där. Fast Mose gick, hans stora förebild, han gick ut ur tältet. Det var ju där Gud ville uppenbara sig för sitt folk och för Mose som var deras präst. Han som skulle vara deras talesperson inför Gud och Guds talesperson inför dem, inför folket. Han gick upp på berget för att ta emot de här lagtavlorna, ni vet. Han var där i 40 dagar och 40 nätter. Och märk väl, Josua fanns med under de här 40 dagarna och 40 nätterna. Och han vart kvar där i tältet, så hungrig så hade Josua blivit efter de här 40 dagarna och 40 nätterna. Märk väl, det var inte mat de åt där, de där 40 dagarna, utan de åt av Guds närvaro. De åt, smaka och se att Herren är god. Min mat, säger Jesus, är att göra hans vilja som har sänt mig. Det är den maten som Herren vill låta oss få smaka. Att det smakar gott, att det är tillfredsställande att göra Guds vilja. Det är någonting man får näring av. Man får välsignelser. Paulus, han talar till sin andlige son Timoteus. Låt alla få se dina framsteg. Hur du mognar som kristen och var ett föredöme för de troende. Alltså att han skulle växa till och bli mognare och mognare. Man skulle kunna se på honom att han hade umgåtts med Jesus. Andra Mosebok 24 citerar jag nu på svenska. Det här är på persiska, va? Hoppas jag. Så inte det är hebreiska. Persiska. Ja. Så kommer arabiska snart. Jag ska väl låta er läsa det här. Jag kan läsa från vers 12 i 24 kapitlet. Herren sa till Moses, stig upp till mig på berget och bli kvar där. Så ska jag ge dig stentavlorna med lagen och budorden som jag har skrivit till undervisning för dem. Då gav sig Mose av tillsammans med sin tjänare Josua. Och Mose steg upp på Guds berg. Men till de äldste sa han, vänta på oss här tills vi kommer tillbaka till er. Aaron och Hur är hos er och den som har en rättslig fråga får vända sig till dem. Mose steg upp, sedan upp på berget och molnskyn övertäckte berget. Molnskyn, det var alltså Guds närvaro. Herrens härlighet vilade på Sina i berg och molnskyn övertäckte berget i 6 dagar. Men på 7:e dagen kallade han på Mose ur skyn. Och Herrens härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget. Mose gick mitt in i molnskyn och steg upp på berget. Sedan blev han kvar på berget i 40 dagar och 40 nätter. Det var alltså det här tillfället när han fick de här lagtavlorna. Han fick de tavlor som Gud själv tog fram för honom. Och presenterade lagbuden, budorden helt enkelt. Och ni vet vad som hände. Katastrofen som hände när de vände tillbaka till lägret. Och fann att det var jubel och dans i lägret. För att man hade tillverkat en egen liten minigud. En guldkalv. För man tyckte att man skulle bli som alla andra folk runt omkring. De hade ju sina gudar. Och man ville inte vara annorlunda. Man ville vara som alla andra. Men kom ihåg en sak, att du som kristen är inte som alla andra. Kommer aldrig att bli så länge du lever tillsammans med Jesus. Och ju närmare Jesus du kommer, ju mer avvikande kommer du att bli mot gemene man ute i samhället. Det blir en förändring hos oss. Det är klart att när Mose kom ner och såg det här så blev han så förtvivlad så att han slog sönder de här lagtavlorna. Vad är det för mening? Och han insåg så småningom när Gud presenterade för honom att jag struntar i det här folket. Jag vill göra ett nytt folk av dig och låta det uppstå ett nytt folk. Men då, kära vänner, då gick Mose in för folket och sa: inte så. För hur skulle vi kunna märkas att vi är annorlunda eller andra eller än alla andra folk om inte därigenom att du går med oss, så att det märks bland alla andra folk att det är någonting som skiljer Israels barn från alla andra barn i världen, nämligen att Gud själv går med oss. Gud med oss. Ett av Guds namn. Gud med oss. Nu ska vi se på frukten av att få vara i Guds närvaro. Alltså resultatet när man är i Guds närvaro. Det blir någonting som händer. Det blir ett resultat. Och det är det som är så fantastiskt. Och nu ska ni få en klar anvisning hur ni ska kunna få en ny uppsyn. Alltså utan spackel och utan mustasch. Eller det raka motsatsen, mera mustasch menar jag. Alltså allt det här som vi försöker få till för att lyfta upp oss och få ett vackrare utseende. Men det finns ett speciellt sätt att få till ett lysande resultat. Och det ska jag visa nu. Kapitel 34 i Andra Mosebok. Och från vers 27. Herren sa till Mose, nu hade alltså han gått upp på berget igen för att få nya tavlor eftersom de andra hade förstörts. Herren sa till Mose, skriv upp åt dig dessa ord. I enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel. Och Mose, han blev kvar där hos Herren i 40 dagar och 40 nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlan och förbundets ord, de 10 orden. Hör här. När Mose sedan steg ner från Sina i berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade därför att han hade talat med Herren. Jag kan fortsätta några verser till. Aron och alla Israels barn såg Mose och se hans ansiktets hy strålade och de fruktade för att komma nära honom. Men Mose ropade till dem och då förstod de att det var Mose. De kände inte riktigt igen honom. Det var något nytt. Snack om ansiktslyftning som gjorde att de till och med blev lite rädda för honom. Därför att han hade en sån strålande, utseendet var strålande. Jag brukar säga det till, speciellt till ungdomar som har en förmåga att kanske vara felfokuserade och mycket fokuserade på just sitt utseende. Men de vackraste människor jag känner, det är de som har umgåtts med Gud. Som har umgåtts med Gud så är det ofta Kristus runt omkring dem där de går fram. Då kan de se ut hur som helst, höll jag på att säga. Men de har en utstrålning som överstrålar deras naturliga utseende. Och det älskar jag. Jag älskar att vara i en sån människas närhet. Därför att där upplever man här är helig mark. Här är Gud själv närvarande. Vill du bli en sådan människa? Umgås ännu mer med Kristus själv. Han vill att du ska vara i hans närvaro. Jag ska avsluta med den vackraste bibeltexten i Bibeln, som handlar om välsignelsen. För lyssna på risken när man har en text som man återvänder till gång på gång. Ni vet de gamla sånger som vi sjunger i segertoner. De kan ju också bli döda för oss om inte vi någon gång släpper melodin och bara läser dem. Så ska ni upptäcka vilka fantastiska texter man har skrivit för att ära Gud. Men den här välsignelsen, den är uttalad av Gud Fader själv till hans prästerskap, att när ni talar till folket ska ni säga så. Persiska. Kan ni som är persianer läsa välsignelsen högt för oss andra? Ni som kan persiska, kan ni läsa den här gärna högt så vi får höra på ert språk? Amen. Arabiska. Amen. Och nu tillsammans på svenska. Vi kan stå upp tillsammans. Och då läser vi oss istället för dig. Vi läser det för oss. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Märk väl, två gånger nämndes Guds ansikte, både hans lysande ansikte och hans ansikte som är fyllt av frid. Att se ett ansikte som är fridfyllt, det är fantastiskt. Sån ansikte har Gud. Amen. Herre, nu tackar jag dig för att ditt ord som är levande och verksamt,